Idag kommer vi prata om ett väldigt intressant ämne, nämligen gener och idrottsintresse och prestation. Och båda vi två, vi har haft intresse för idrott sedan väldigt låg ålder. Och vad beror det på egentligen? Är det gener eller är det miljön vi växt upp i? Jätteintressant verkligen. Och vi kommer också komma in lite på hur det ser ut inom elitidrotten. Alltså, kan vem som helst bli elit? Ja, det blir kul att snacka lite om det här. Hur, Sara?
Ja, jag tänker att vi har ju hållit på med idrott och varit ganska duktiga. Men är vi duktiga för att vi har tränat oss till det? Eller har vi tyckt att det varit roligt för att vi har haft enkelt för det?
Ja, men eller hur?
Jag alltså, tänker
man har funderat på det här
så
ganska mycket.
För jag tänker att det är lite så här att man, när jag funderar på min, så funderar jag så här, har jag tränat mig? Visst, jag har tränat i jättemånga år. Men samtidigt från början tror jag att jag fastnade för träning också, för att jag hade lätt för det.
Alltså, så känner jag att det var även för mig. Jag minns när jag var typ så här, ja men du, 5-6 år, och både jag och min tvillingssyster, vi började väldigt tidigt att springa och tävla mot alla stora killar på gatan.
Ja.
Alltså, för vi tyckte att det var jättekul liksom. Så intresset fanns ju naturligt i oss ifrån början. Och det måste ju varit genetiskt, tänker jag.
Och att ni kanske då hade ganska bra chans mot de här killarna.
Ja, och då blev det ju intresset större också i det.
Ja. Det ska bli intressant att höra lite mer om er, tänker jag. För i och med att ni är tvillingar också, så tänker jag att det blir kanske, eller ja, det ska bli kul att höra hur ni har följts åt och vad som har skilt er åt. För man tänker ju att tvillingar ska vara väldigt lika i alla fall.
Ja, och det intressanta är också att både du och jag har ju systrar. Alltså, jag har tre systrar och du har två systrar.
Ja.
Och det kan man verkligen jämföra liksom hur det ser ut.
Ja, men precis. Och det var ju så jag liksom kom in lite på och tänkte att det här måste vi prata om den här veckan. För förra veckan så blev jag moster igen.
Nej.
Jo.
Men har jag missat det här?
Nej, jag kom på det liksom att, så här att jag har inte sagt att det här är min stora syster som fick sitt andra barn. Och hon har redan hon har en dotter som idag redan är 13 år, så hon blev mamma när hon var 21. Och sen så har det gått 13 år och nu fick hon sin andra. Och det tänkte
jag inte. Grattis, Sara.
Ja, men tack.
Först.
Alltså, så det är en liten pojke. Och jag tänkte faktiskt på det att liksom så här, jag blev ju moster till min lilla systers barn i maj. Det berättade jag om. Och jag tror att jag berättar mer om min lilla syster överlag. För att det är dels för att hon är friidrottare. Och vi har haft väldigt lika intressen. Och är ganska lika liksom, när det kommer med träning och prestation och sådär. Så att vi har haft det som ett gemensamt intresse. Och då har det också kanske blivit att hon har synts lite mer på mina sociala medier ibland. Och att vi har, hon bor också i Örebro. Så hon är liksom faktiskt den som är närmast i min familj. Vi är väldigt utspridda.
Var bor din andra syster? Hon fick barn nu.
Min stora syster bor i Umeå. Och hon har bott där sen efter gymnasiet. Hon flyttade upp för att plugga idrottslärare eller lärare. Och hon har liksom varit kvar där sen, vad är man, 19 år efter studenten.
Ja, men då är alltså, hon är alltså idrottslärare.
Hon är idrottslärare eller lärare med, jag tror att hon, jo, men jag tror att jag är idrottslärare också. Men varför jag är lite osäker på vad hon är för att hon faktiskt inte har jobbat som det här. För jag tänkte faktiskt berätta lite om min stora syster. För hon är ju jättestor inspiration för mig på många plan. Kanske inte just tävlingsbiten, för det har aldrig varit hennes grej. Men min stora syster heter Saida. Bara det brukar många i Sverige tycka reagera på, att det är ett konstigt namn.
Ja, så det, det är Saida, det är ju ett vanligt svenskt namn.
Nej, medan jag vet ändå tre stycken Saida. Så jag tror att det kanske är vanligare på Åland eller Finland.
Ja, säkert.
Men så hon är då lite över 2 år äldre än mig. Och vi har liksom hållit på med samma, vi har både hållit på med gymnastik, vi har hållit på med friidrott. Sen har hon även spelat handboll, och det höll inte jag på med. Men hon har varit så rolig på något sätt, för att hon alltid varit så här jätteduktig på att lära sig, otroligt stark, otroligt fysisk, men hon har liksom inte gillat att tävla. Och jag skulle inte säga att det har med prestationskrav eller ångest att göra, som man tänker att det är när det inte är tävling. Utan det känns mer som att hon inte har tyckt om att rätta sig och stå i ledet och göra så som elfte regler. Förstår du?
Ja, jag förstår.
Så hon har liksom varit så här, för hon har, varje gång vi har haft som gymnastikuppvisning eller liksom någonting där, då har hon ju alltid med och har älskat det och till och med haft solonummer för att hon är superduktig. Men just tävling, så hon har tävlat också, men man märkte att det aldrig varit det som har drivit henne till att fortsätta eller motiverat henne att liksom bli bäst. Så jag tror inte att hon har brytt sig så mycket om resultatet. Medan jag och min lilla syster har varit så här filurat på hur kan man bli ännu bättre? Hur klättrar man upp i ranking? Hur kommer man där? Och gör jobbet som krävs för att ta sig till nästa nivå. Så det som är så häftigt med just Saida då, så det var också så här att efter, hon aldrig gillade riktigt att springa heller, så när vi höll på med friidrott då, det var ingen på hela Åland som höll på med stavhopp, men då var det ju det hon skulle börja med. Så hon klurar på liksom och så här, ska lära sig att hoppa stav. Så det var liksom det hon gjorde. Så att hon sprang ju typ ingen, jag minns inte henne att hon har sprungit någonting, utan hon har gjort lite allt möjligt och då framförallt stav. Hon har alltid varit en som lär sig själv. Alltså hon är så här motsats till mig, att hon bara kör. Hon YouTubar och kör. Alltså, och så är hon fortfarande idag. Hon kan typ så här riva ner en vägg hemma i lägenheten och jag bara, men vadå, hur vet du hur man gör? Hon bara, nej men det är ju bara att kolla på YouTube. Så du vet, hon slipar golv.
Vilken härlig inställning till livet.
Ja, alltså hon är så här verkligen så här en doer. Och det här var liksom då efter att hon fick sitt första barn då, Moa, som nu är 13. Då var det liksom just att hon behövde hitta en träningsform som hon kunde göra hemma. Och som, hon gillar ju inte att vara ute och springa heller. Och det var inte så lätt heller om man hade en liten bebis hemma. Om inte man hade väl löpvagn eller sånt då. Men då googlade hon lite saker. Och så hittade hon pole dance. Och pole dance...
Det var ju roligt.
Nu ska vi prata om att det här är ju alltså nu 13 år bak i tiden. Så pole dance var inte så känt som det är idag. Jag kände inte till det. Det fanns inte massa studios med det. Utan...
Men det är ju senaste tiden, senaste åren som man har hört om det egentligen.
Ja. Så hon beställer hem en stång från USA. Monterar upp den hemma och börjar träna. Självlärd, som jag säger, hon blir bara duktigare, duktigare, duktigare. Hon håller på i sin egen... Och sådär. Sen börjar några så här kompisar och grannar också vilja börja testa. Så hon öppnar upp en hobbyverksamhet i deras så här verksamhetslokal i kvarteret. Efter ett tag så är det för många som är med. Så att hon måste skaffa en större lokal och göra om det från hobbyverksamhet till annan verksamhet. Och ja, senaste typ 10 åren har hon jobbat heltid med pole dance, har anställda och haft 2 studios även i Örvik. Så både Umeå och
Örvik.
Så hon har liksom inte jobbat som idrottslärare. Och det här är så typiskt henne. Hon hittar någonting som hon bara brinner för, snöar in sig på det och blir så duktig. Men ingen fokus på att tävla. Och det här är till och med så här var 2010. Då ringer de från TV4, från Talang, och säger, du, vi har sett dina klipp. Vill du vara med i Talang på TV? Så 2010 är Saida med på Talang. Visar upp, står på... Ja, hon står på scenen framför Charlotte Parelli, Bert Karlsson. Och ska förklara för dem vad pole dance är. För ingen vet ju det. De bara, ska du typ strippa lite? Eller vad ska du göra? Och hon står där, du vet, alltid så kaxig, alltid så skinn på näsan. Och bara, nej, jag ska visa upp en fitnessform. Det här, man måste vara vältränad för att klara av det här. Och drar igång. Och alla tappar ju hakan. För att, alltså du vet, hon är så stark. Hon gör så här, du vet, så här flaggan och sånt. Det är typ inget problem. Hon bara upp och ut och snurrar och har sig. Och man ser ju hur så här otroligt starkt. Alltså om man kollar fysiskt också. Så hon körde det. Hon gick vidare och allting. Sen så kom hon lite i skymundan, för den som vann det här året, det var ju Sara Larsson.
Jaha, men jag måste kolla på den här klippen.
Du kan googla Saida Viss Talang och så ser du, och då ska du tänka på att det här är liksom innan man har sett pole dance och liksom de tricken. Hon från det där sen, hon hade ju bara hållit på i något år. Hon blir ju ännu mycket bättre från det där. Sen 2012, då är hon med i Gladiatorerna också, för att hon söker sig inte till de här, utan det är typ de som hittar henne. För att hon bara sticker ut.
Men heter hon Saida Viss?
Ja,
Saida Viss. Man hittar henne, tänker jag. Kolla liksom, så.
På Instagram tror jag att det är pole.saida eller något sånt. Man kan söka. Nej, men så det är min syster. Hon är jätteknasig, jätteunderbar och otroligt stark. Och när någon säger att jag är stark så brukar jag tänka så här, alltså, skulle man mäta överkroppsstyrka, då skulle min stora syster slå mig alla dagar i veckan. Hon var så här, när hon gjorde uttagningen till gladiatorerna, då skulle hon bara, ja, så skulle man göra några tester. Man skulle typ dra sig upp i en stång. Hon visste inte ens att det hette kins.
Nej. Så alltså bara, gud vad härlig hon verkar. Ja.
Så hon bara, jaha, hur många gjorde du då? Nej, men jag gjorde typ 20-25.
Alltså det är ju sjukt mycket också.
Ja, det ser ut. Så hon är så rolig. Och hon har typ aldrig gillat att springa. Hon tränade lite löpning i en backe inför gladiatorerna bara för det där löpbandet. Men hon bara, nej, det här är inte min grej. Så att, nej, så jag älskar hur hon har hittat driv av saker som hon tycker är roligt. Och när hon tycker det är roligt, då är det typ ingen som kan slå henne i det. Och hon har blivit inbjuden till massa pole-tävlingar också, men hon har inget intresse i det. Så hon tackar ju nej, och då blir hon inbjuden som VIP istället för att titta på. Och sen så när det kommer till underkroppsstyrka, om vi skulle då tävla i underkroppsstyrka, då får jag ju stryk av lillasyran. Så att alla brukar säga så här, att jag är så stark. Och jag bara, ja, alltså, i min familj så är jag ju typ inte starkast. Däremot tror jag att jag är den som är mest allround. För lillasyran är nog inte lika stark i överkroppen. Och jag liksom hamnar mitt emellan. Och jag skulle säga att jag kanske är den som är mest spänstig också. Så att när det kommer till så här allround crossfit, om vi skulle springa ett halvmaraton, så vet jag att jag skulle slå dem båda två när som helst och sådär. Så att jag kanske är den som är allround. Men jag har ju verkligen gener och inspiration nära omkring mig.
Alltså jag tänker bara så här, systrarna Viss, känner jag nu. Alltså ni har ju världens gener. Låter det som alltså. Alltså alla låter så, för du vet hur stark du är och ser ut. Och jag vet att din Hanna Viss, va?
Ja, min lilla syster.
Att hon är liksom elit, har varit också i friidrott.
Ja, hon är den som har kommit längst av oss, om man säger så här. Hon har ju varit på landslagsnivå och verkligen så här, om man pratar tävling så är hon den som har varit på absolut högsta nivå av oss, tror jag.
Ja, men hur har det varit så här, alltså för att dina föräldrar är vältränade, undrar jag då. Har de hållit på med idrott som unga och nu?
Pappa har alltid, han har alltid spelat fotboll så länge jag minns. Och han spelar fortfarande fotboll idag. Han är ändå 63, är det så?
Ja, du ser. Ja. Ja,
och de har samma gäng. Alltså det är typ samma grabbgäng som har hängt ihop hela vägen. Så de är, man kan se så här bilder på dem när de är så här 28 och spelar i A-laget. Och sen så har de bara spelat. Så de åker fortfarande på för så här finska mästerskapen och sånt i 60 plus och sådana här. Så han har alltid spelat fotboll och varit sjukt atletisk överlag. Jag tror att de hade mer gymnastik i skolan när han gick. För att jag minns ju att när vi var små och hade börjat gilla gymnastik, då gjorde han och visade så här volter. Alltså jag började tänka på det. Han måste ha varit typ 40 år. Och han gjorde volter på gräs. Inte på studsmatta. Vi hade ingen studsmatta. Han gjorde det på gräsmattan.
Ja.
Så han har varit mycket så stor inspiration på så sätt. Och så hade jag en äldre kusin som jag såg upp till otroligt mycket. Som var jätteduktig på gymnastik. Så att vi har haft det omkring oss. Mamma har inte tränat på så sätt. För att dels så hade hon inte riktigt den möjligheten där hon växte upp. Att det fanns inte så mycket idrott, framförallt för tjejer. Och så har hon astma. Och det har också gjort att hon inte kanske har tänkt att idrott är något för henne. Men jag märker ju när vi... Alltså hon är sån sprinter långt in i grunden ändå, känner jag. För typ om vi ska någon gång så här försöka jogga lugnt. Hon kan liksom inte jogga runt. Hon kan bara springa. Så jag bara, och så blir hon så här, jag orkar ju inte längre än så här. Jag bara, nej men det är ju för att du kutar ju. Alltså du kan ju inte jogga.
Hon kan liksom inte hålla igen.
Nej, för hon springer. Alltså, och jag minns också när vi var så här små och du vet så här, sprang i kapp till bilen. Vi har alltid haft lite så här, på så sätt har ju vi varit liksom att vi har rört på oss mycket, för det kunde mamma kunde ändå vara så här, sist in till bilen och så sprang vi. Och det tog alltså långt upp i åldern innan jag slog mamma.
Ja.
Och jag minns att man kunde ha sig i skolan. Min mamma är lärare också, inte i den grundskola som jag gick, men i den andra. Och jag kommer ju ihåg så här att när de hade så här, att lärarna var med och de hade så här fotbollsmatch mot eleverna eller löpning. Och alltså, mamma hängde ju med killarna som gick i typ i femman, sexan, och där är man ganska snabb.
Gud ja.
Så jag tror nu, när jag alltid tänkt att det är pappa som har haft de här, men jag skulle säga att generna, om man pratar det, då kommer det från mamma, bara att hon inte har använt och utvecklat sina. Men jag tror att just den snabba muskelfibrerna, det är från mamma.
Ja. Men Emma, som man hör dig nu så förstår man ju att du har ju väldigt bra gener för att bli bra i idrott.
Ja, men jag tror det, att jag har haft det lätt.
Eller hur?
Ja, jag har haft lätt för att lära mig. Och så har jag ofta med inlärning överlag, att får jag röra på mig så lär jag, och jag förstår en rörelse. Jag kommer när jag skulle plugga till PT, så när jag skulle gå i de här anatomi, jag tyckte att anatomin och den här rörelseanalys läran, den var ju så här jättesvår i skolbänken, att de bara, vilka, om du böjer armbågsleden, eller typ så här, vilken rörelse sker när du, att, när du kontraherar biceps, och det var som att jag fick inte ihop det där i mitt huvud, och sen då kunde jag liksom göra det tvärtom sen, att jag gick in i gymmet och så tänkte jag, okej, jag ska träna biceps, vad gör jag för övning? Då tar jag en hantel, och då kunde jag utifrån det så här, okej, när jag spänner biceps, då böjs armbågsleden. Så förstår du, så att jag måste förstå det andra vägen runt. Att jag måste tänka, hur tränar jag den muskeln? Och då kunde jag se vilken rörelse som skedde. Hur har du liksom, när du kollar på din familj, är dina föräldrar idrottspersoner?
Alltså nej, inte egentligen så mycket. Alltså min pappa, han spelade fotboll när han var tonåring typ, men sen har han inte hållit på med idrott överhuvudtaget. Min mamma började träna lite grann när hon var 40 typ. Alltså för att hon ville hålla sig i form. Är inte alls samma liksom bakgrund som du har där med dina föräldrar och gener egentligen. Det jag vet är att min farfar, han var sån som åkte Vasaloppet och såna här grejer liksom, och höll på med innebandy långt upp i åldern och så. Så det kanske kommer från andra led för min del istället. Min mormor vet jag, hon sa alltid att jag var så snabb i skolan, jag vann alla tävlingar på friidrotten, du vet, så här, skröt hon lite om så alltid. Så jag tror att det kommer lite från släkten så, men inte direkt från mina föräldrar kanske.
Och då tänker jag att då har ju de säkert generna, men det här som vi var inne på med miljö och om man utvecklar det. Så att de har ju säkert kunnat liksom, du kan ju ha fått de sen gener från dem, men kanske inte miljön och inspirationen på det sättet, för du kanske inte har sett dem.
Nej. Och sen tänker jag också på liksom, alltså jag har ju tre systrar. Jag och min tvillingssyster, som sagt, vi började väldigt tidigt och visa intresse för att vi tyckte det var kul att springa. Vi var springa från början. Vi sprang snabbt hela tiden. Vi sprang till parken, vi sprang till mormor som bodde några som heter bort. Vet, så här, vi sprang liksom mycket och tyckte det var kul och vi kände oss duktiga på det antagligen. Och sen jämför jag oss då med våra andra systrar som är 2 och 4 år äldre än oss, så har de inte alls haft samma idrottsintresse som vi har haft genom åren. De har ju växt upp lite i stallet, ridit en del, det där de har gjort liksom. En period, min mellersta syster, hon var lite intresserad av löpning i period, men lade ner det. Inte haft samma driv och intresse riktigt för det som vi har haft. Så vi har varit väldigt, väldigt olika, så skulle jag vilja säga, när det gäller idrottsmässigt. Men jag och min tvillingsyster har ju hållit igång och hållit ihop hela livet egentligen och haft samma delintresset för idrott alltid. Så för oss började det mycket med att vi såg glädjen i det väldigt tidigt. Och det var inte det naturliga att vi, i och för sig, det som hände när vi visade att vi tyckte det var kul att springa, det var att våra föräldrar ändå tog med oss till motionsspåret. Så de liksom snappade ju upp det här och liksom, de började lite springa för att vi sprang lite så här. Så de, alltså sakta, inga höga tempo på något sätt. Men de tog med oss till motionsspåren i Motala och sprang några kilometer med oss ibland liksom så där, för att vi, de såg på oss att vi tyckte det var kul och vi ville utvecklas i det. Det var innan min friidrottstid. Så det här var ju väldigt tidigt. Det här var ju när jag var typ på 7 år liksom. 7, 8, 9 år. Och min första tävling sprang jag, då var mamma med och sprang. Och då så sa jag och min syster till henne så här att, mamma, nu får du vänta på oss här nu när vi ska springa tävlingen. Så här, och vi vill springa med dig, för vi tycker det är läskigt liksom. Och så gick startskottet och vi får flyger iväg. Och mamma får kämpa med andan i halsen och kommer in efter oss i mål sen liksom. Du vet så. Och då var vi 7 år. Så vi har ju haft i oss hela tiden, men inte lika naturligt från våra föräldrar skulle jag säga.
Men egentligen, ni har ändå haft en uppmuntrande miljö.
Ja, det tycker jag. Ja, verkligen.
Och framförallt i och med att de har också ju liksom ändrat sig lite, eller, så här, eller började springa lite. Det tänker jag att det är ju otroligt bra och viktigt som förälder om man vill att barnen ska röra sig, utan snappa upp det där och vänta, de verkar tycka att det här är roligt. Vi går till motionsspåret och springer lite.
Ja, och det var helt så här prestigelöst. Det var bara för att de såg att de tyckte det var så jäkla kul. Och det var ju grunden till att vi sen ville börja med friidrott. Och det kom ju lite så där. I skolan så var det en tjejkompis som gick i friidrott, så hon tog med oss dit för hon visste att vi tyckte det var kul att springa. Och då så började vi med det. Och då så bara rullade på liksom. Sen har vi alltid hållit på och idrottat med handboll och friidrott. Framförallt har det varit genom åren. Så.
Hur har det varit mellan er, om man säger så här, är det någon av er som har haft lite lättare för den att snappa upp teknik eller utvecklas, eller har ni utvecklats lika snabbt alltid, eller har ni liksom gått om varandra i utvecklingen? Jag tänker typ systrarna Kallur, då vet jag liksom att de var ju väldigt jämna, men de kunde ju ändå ha så att tidigare var Jenny den som var bättre, och sen var det liksom på senare år med mycket träning som Susanna blev bättre, fast Jenny var kanske bättre ända upp i gymnasiet, var hon den som var snabbare av dem.
Jag skulle säga att vi har varit väldigt jämna hela tiden. Min syster har varit starkare lite hela tiden. Både mentalt och kroppsligt har hon varit lite starkare. Och jag kanske lite smidigare egentligen. Så hon presterade på tävlingar bättre än mig ganska långt upp i åren. Men typ till kanske var 14-15 där, så var det hon som hela tiden, ja, om vi kör 800 meters lopp bredvid varandra, så var det hon som alltid vann med en meter. Och det var ju mycket mentalt. Ja, alltid var det hon som liksom var lite vassare. Och jag minns ju de här prisutdelningarna man hade på friidrottsgala man hade varje år i föreningen. Så minns jag så väl, för hon var ju strålt precis vassare mig. Och hon tog ju hem varenda jäkla pris. Alltså, och det här var ju, sitter fortfarande djupt i mig. Alltså, det här var så jobbigt för mig.
Ja, men det förstår jag.
Alltså, ja. Så hon var lite vassare, men det var både kroppsligt och mentalt. Men sen som du säger, faktiskt när vi kom upp kanske 16-17 års åldern där, då kom jag i fatt och kanske gick om till de här vissa grenar. Så att det ändrades lite där sista åren ni var aktiva faktiskt.
Intressant, för jag tänker, man säger ju så här, det är klart att du har fördel med en genetisk förutsättning och talang, vad nu talang är. Men i slutändan så kommer det ju ändå vara, jag tänker, minst 50% av träning, inställning och liksom så här, mycket mentalt, mycket liksom så här, hur du tar dig an din egen utveckling och motgångar. För att jag kan uppleva också så här, jag hade ju väldigt lätt för att också ganska snabbt få utveckling. Så tog jag mig an någonting nytt, så gick det väldigt snabbt framåt i början. Vilket också gjorde så här då att jag tycker att i gymnastiken var det väldigt bra, för där hade jag många äldre förebilder som var också duktigare än mig. Alltså de, så där, de var väldigt bra, och jag tycker att om man pratar om så här miljö för att utvecklas och prestera, så tror jag att det är otroligt viktigt att du tränar med några som faktiskt är bättre än dig själv, så att du har någon att se på, att säga oj, de klarar av att göra det där. Och det hade jag liksom med de här, en grupp äldre tjejer som var duktiga och var så här coola gänget. Du vet, så att man såg liksom upp till dem på alla plan. Sen var det i friidrotten, när jag bytte dit, då blev jag väldigt snabbt duktig, för att jag har så här lätt att få en utveckling. Och där blir det också sen så här, sen när motgångarna börjar komma, men man har varit van med att vara bäst typ hela tiden, då sätts ju det mentala för prov, för då är det ju en, ska jag bli bättre där? Ja, mina gener och mina förutsättningar har tagit mig snabbt dit. Men sen börjar de här andra som kanske inte hade lika snabb utveckling, men de klättrar lite uppåt hela tiden och kommer närmare, medan man själv står still. Och där tror jag att just det vanliga är att man slutar om man har haft det lätt
för.
Jag
känner så väl in med det här, för jag hade också jättelätt för mig fram till tonåren. Alltså, när jag var 9, 10, 11, 12, då var jag ganska högt upp på Sverigetoppen liksom. Alltså, då var jag, för jag snappade upp motorik. Alltså, allt det här var i koordinationen, gick så lätt för mig liksom. Och sen när jag kom på tonåren, stannade växten, gick upp lite kilo och vikt, och jag bara, och då stannade det för mig liksom lite utvecklingen, och andra kom i fatt och gick förbi.
Exakt.
Då tappade jag rejält med motivation ett tag där, en period där.
Ja. Och det var ungefär där jag slutade också lite. För att det var ju, jag slutade typ när jag var 19. Och det var ju samma sak. Mm. Man ändrar kroppen. Alltså kroppen ändras ju i den åldern. Man går upp i vikt lite grann. Det är hormonellt. Det är, och det gick inte lika lätt. Så jag gick inte framåt. Jag gick lite bakåt. Man känner sig inte likadan. Och där tror jag just att har man haft det för lätt i början... Mm. Mm. Då blir det här liksom att man tänker, jag kommer ihåg att jag tänkte ju så här, nej, men jag blir inte bättre än så här.
Ja, gud, ja. Jag tänkte också.
Ja, alltså där var min topp. Nu går det ner för. Men ser man nu också, så ser man ju liksom ändå så här att du ska ju inte ha din topp i där mellan 17 och 21. Där går det oftast ner för många för tjejer. Och så ser man de som har hållit på.
I början av tonåren också, när du är 12-13, jag tidigt på puberteten var jag.
Ja.
Och där är det också samma sak. Där kommer det gå sämre en period, för att du går upp i vikt och du får liksom konstiga kroppsreaktioner och hormoner hit och dit. Och sen vänder det igen. Och så kommer det här, som du säger, vid 19-20, då kanske kommer det igen en liten dipp. Alltså, och sen så kanske det kan vända igen.
Och ser man där lite då, de som tidigt. Där som jag pratade om tidigare, att det här med att bara att man fortsätter träna och hålla på, alltså all träning du gör ger resultat i slutet. Och det kan man ju se, att det kan komma ett otroligt lyft sen efter den här dippen. Mm. Och det är inte så att den bara kommer från den senaste träningssäsongen då, utan den kommer ju ändå för allt du har gjort och man har börjat liksom landa och liksom hitta in i, för när man ändrar vikt eller form på kroppen, då kommer ju också tekniken påverkas.
Ja, verkligen.
Och det tar ju länge att anpassa.
Ja. Man ser många så här, som jag kommer ihåg när jag var, eller, när jag var aktiv som mest i friidrott, så jag följer vissa idag som jag tävlar mot då, som är som jag 34 år nu och som presterar bättre än någonsin nu liksom. Ja, men som du också i din liksom, det är jättekult att se, och jag tror att det är så jäkla många, framförallt tjejer tror jag, som ger upp lite för tidigt.
Mm.
Jag tror verkligen det.
Ja, men verkligen.
Vilket är tråkigt.
Mm. Så jag tror just att om man vill fortsätta utvecklas, generna, de har man ju, så de kan man inte påverka så mycket.
Jag läste någonstans där 50%, det här med att 50% tror forskare beror på just genomsättningen.
Mm.
Ja. Och resten, som du sa förut, är andra faktorer.
Ja. Och jag tror att man,
hur
kan
man
liksom
tränar
inte...
och hur man hanterar mentala motgångar, framgångar, bla bla, så liksom.
Ja, men exakt. Och jag tror liksom inte att man kan skylla på, om man säger så här, nej, men jag kommer ändå aldrig bli en bra löpare för jag har för breda höfter, eller jag har den här kroppsformen eller någonting så här. Och sen, nej, du kommer kanske inte ta ett världsrekord, du kommer inte komma upp på den nivån.
Precis.
Men jag tror inte att man ska låta sina gener begränsa om man tycker att någonting är roligt och har alltså vill testa hur långt man kan komma. För jag tror att alla kan bli väldigt duktiga på någonting man väljer att försöka bli bra på. Mm. Sen har vi såklart olika förutsättningar, men det är också, tror jag, på högre nivå. Jag tror att du kan träna upp dig från var du är upp till en hög nivå där du slår många som har bättre gener om du tränar på det.
Ja. Men det är säkert så, det är som, alltså, vem som helst kan inte bli världselit. Det kommer liksom inte ske.
Nej.
Då måste man ha gener för det. Men alltså där uppe på världselitnivån, där kan ju faktiskt den som inte har bäst gener prestera bättre än den som har bäst gener.
Mm.
Ja, och det gäller även på lägre nivåer också, såklart. Att man ska ju inte bara säga, nej, men nej, jag har inte gener för det här, kommer gå skit, det kommer i alla fall inte gå bra, kommer inte utvecklas någonting, jag kan strunta i det här. Så får man inte heller tänka.
Nej.
Såklart. Vill du någonting så ska du satsa på det. Och sen så kan du däremot kanske inte jämföra det mot alla andra.
Exakt.
Det är där som bristen ofta sker liksom.
Så då är det ju bättre att man fokuserar på det här som jag var inne på, miljö, det andra som påverkar. Så att känner du att du vill fortfarande ta dig framåt, se till att du har en sån positiv och en miljö där du känner att du kan utvecklas. Och det var ju lite det här som jag var inne på, alltså dels hitta förebilder. Jag tycker jättemycket om att ha nu många av mina förebilder. De är också, i och med att jag inte kan jämföra mig med 20-åringar eller de som, så att, men jag jämför mig lite uppåt istället mot de som är äldre, för att jag tänker att det är förebilder om hur jag vill vara, alltså hur vill jag när jag är 35-40. Och det ger ju en så här positiv känsla att, liksom så här, att jag hittar förebilder som faktiskt, det känns realistiskt och det är framför mig, för jag kan inte tävla mot de som är bakåt i tiden på något sätt.
Nej.
Och det tänker jag allmänt, alltså överlag, när man ska, alltså om man nu ska jämföra sig, så försöker jag i alla fall jämföra sig mot någon som är lite lik dig.
Mm.
Så att, är det löpning, men hitta någon som du kanske inspirerar av, som också springer på samma villkor som dig, eller som har den kroppstyp som dig, eller alltså att man lite är realistisk på så sätt också. Och sen försök träna med folk som är bättre än dig. För bättre miljö kan du inte vara i om du får dessutom träna med någon som är bättre än dig. Så du kan så göra mycket med din miljö.
Ja, det är svårt att säga, för jag kan jämföra med många andra hur andra tränar ibland. Och då tränar jag så jäkla mycket mindre än jag är många andra. Mm. Men jag har ju insett liksom att min kropp klarar inte av den påfrestningen som kanske andra löpare klarar av. Mm. Och det märkte jag nu, det här när jag drog på mig skada på Stockholm Marathon i juni. Att inför det loppet så såg jag typ hur alla tävlade så otroligt mycket. Och de klarade av det. Och det var inte elitnivån heller, det var folk tävlade varje vecka, typ varannan vecka liksom. Men då måste jag klara av att köra ett till maraton inom loppet av en och en halv månad. Mm. Vilket jag gjorde, men vilket inte gick så bra. Och egentligen så tänkte jag innerst inne så här att kommer min kropp klara av det här? Det här har jag aldrig provat förut, för att jag har känt att jag har en begränsning i hur mycket jag kan träna och påfästa kroppen. Men så gjorde jag det ändå liksom, och blev skadad. Så jag tror att man ska inte jämföra sig för mycket med hur andra tränar.
Nej.
Utan lära känna det här, liksom, vad klarar min kropp av? Vilka förutsättningar har jag liksom, till träning och till att prestera? Mm. Lite så, tror jag.
Ja, och där tänker jag också så här, att idag blir det så lätt att jämföra sig med andra via typ Instagram eller så. Och, men bara för att du ser något träningspass eller hur ofta den lägger ut, du vet ju inte hur dens helhet ser ut för det.
Nej.
Och att även om det funkar för den så behöver det inte funka för en själv.
Nej, jag tror att många tror nog att jag kanske tränar ännu mer än vad jag tränar. Mm. För de ser, mitt konto är bara löpning och träning. Då tänker jag så här, hon tränar ju för fasken jämt. Mm. liksom. Men så är det ju inte. Jag tränar ju inte så jäkla mycket om jag jämför med motionären egentligen.
Nej, jag samma. Jag tränar ju också... Alltså, mina fyra pass i veckan. Men då kan jag också, ibland kan jag tänka när jag kollar på min Instagram. Nu på senaste har det inte varit jättemycket träning, för att jag har ju varit sjuk och sånt också. Men överlag så blir det så här, i och med att jag bara tränar, säg nu då 3-4 gånger i veckan, då blir det ändå att jag försöker lägga ut någonting när jag tränar, i och med att mitt konto är ju ändå ska ju vara inspiration för träning. Men då kan det ju se ut som att jag lägger ut träning ofta, att jag bara tränar. Men det handlar ju snarare om att jag försöker lägga ut varje gång jag tränar.
Ja. Nej, men verkligen försöka inte jämföra sig med andra. Det är väl där liksom, för vi har olika förutsättningar. Och sen ska man absolut inspireras av andra.
Ja.
Som du sa. Mm. Definitivt, för då det ökar ju förutsättningar för att man ska utvecklas också och tycka att det är kul och känna sig motiverad till träning. Så absolut inspireras av andra. Det ska man absolut göra, men ändå se till sig själv och vad man själv klarar av. Mm. Helt enkelt.
Jag funderar, du har ju ändå barn som börjar vara uppe i den här åldern, att de börjar hålla på med aktiviteter och man kanske börjar märka vem som tycker om att tävla eller prestera, vem som hur tänker du kring dina barn? Skiljer de sig mycket åt?
Det gör de. Det är väldigt intressant, för många säger liksom så här att om man själv är aktiv som förälder så kommer barnen ta efter automatiskt. Det är många som säger. Vilket jag inte tror riktigt på. Delvis kanske, men samtidigt måste det någonstans finnas inom dem själva och genetiskt tror jag också. Alltså, jag har ju en dotter som, hon är 6 år. Och för henne så märkte vi väldigt tidigt att hon har liksom idrotten i sig. Och viljan att springa, hoppa, röra sig. Väldigt aktiv liten tjej och rastlös jättemycket. Hon kan inte vara hemma med 5 minuter så bara, jag har ingenting att göra. Du vet, måste hela tiden leka, busa, vara med kompisar. Ja, så. Så har jag en son som är 8. Och han är liksom tvärtom. Alltså han har varit så sen han var liten. Han är så här hemmakille, mysig, lugn, tycker om att spela tv-spel. Inte alls det här, du vet, naturliga idrotten i sig istället. Nej. Så de är jätteolika varandra. Och det här ska man liksom, ja, men bemöta på olika sätt. Först känner man så här, men åh, kul att han hade velat typ köpa fotboll som alla andra killar. Det har varit så lätt för honom så där i skolan och så tänkte man liksom. Men sen bara, nej, men han är ju... Alltså, vår son är den finaste killen jag har träffat någonsin. Alltså, barnmässigt. Det är ju min son för sig, så jag är separatisk. Men han är så fin som människa. Fantastisk. Och han har sina kvaliteter som jag inte har. Och som Bella, min dotter, inte har, liksom. Men vi har försökt få honom liksom att... Vi har testat olika idrotter. Alltså, vi har testat friidrott och han har provat... simning ska han börja testa nu. Karate har precis börjat i... vilket han, det första idrotten som han tycker är kul. Som han själv säger så här, det här vill jag göra mamma. Vet. karate. Så kampsporter tror vi kan vara hans här. Det kan jag tycka är kul. Uh-huh. Och vi har liksom aldrig tvingat in honom i någonting, utan han får testa runt lite. För vi vet att det finns ett sånt stort motstånd i honom att ge sig in i det här. Och socialt stora sammanhang gillar inte han riktigt. Han vill hellre ha lite lugnare och ordnat. Då är karaten till exempel, den är bättre då. För där är det ordning och reda. Det är ingen som får stöka. Där ska alla liksom stå på led och sköta sig. Och det gillar ju han. Han trivs i det sammanhanget. Så att vi har ju fått liksom så här lirka in idrotten till honom. För vi känner ju att det är ingen två. Han kommer aldrig bli någon som vill tävla och greja. Och det behöver han inte bli på något sätt. Men jag vill att han ska få ett aktivt liv. Det är det man känner. Att han inte bara ska tycka att det är kul att spela tv-spel.
Nej.
Utan att han ska tycka att det är kul och lustfyllt att vara aktiv och idrotta på något sätt. Det är det som vi har försökt att få honom att göra. Och vi tror ju nu att vi kanske har hittat karaten för honom som kommer att passa. Jag hoppas verkligen det. Men min dotter då, hon är precis tvärtom. Så hon vill ju springa med mig, hon vill bli löpare säger hon. Hon vill börja gymnastik, hon vill börja simning, hon vill börja, du vet, sådär. Så hon har det naturligt i sig, som jag hade när jag var liten.
Ja.
Så där känner jag igen mig själv mycket, mycket mer i henne på det sättet. Och jag tror som förälder så är det svårt tror jag att bemöta det här när det inte blir som man tänker att man själv kände.
Mm.
Vadå, är inte han aktiv? Är inte han idrottare som jag gjorde? Och du vet, man ser så många fördelar i det, att få med sig det i livet. Men man får nog hitta sitt sätt att möta barnet på den nivån som den är på. Och så hitta någonting som han kan tycka är kul.
Ja, men verkligen. För jag tänker, det är ju det här med miljö vi kan bidra med. Generna, de är ju det är. Nu tror jag att våra barn har ganska fysiska gener oavsett om de vill använda det.
Ja, men relativt ändå.
Eller inte.
Precis.
Ja, men precis. Men just med miljö, det är just, man blir ju fundera på det på nytt nu när man har barn. Nu Rasmus, han är ju bara 3 nu, så han har inte liksom börjat på någonting. Men han har ju liksom, han tycker om att röra på sig och sådär, inte riktigt i grupp när de ska springa så här när lopp eller någonting på förskolan eller när vi är ute här.
Men du sa ju att han sprang något lopp som han blev ledsen.
Ja, han blev, alltså det blir sån stor grej när alla springer iväg samtidigt och så där. Så att jag ser att den grejen gillar han inte just nu i alla fall, men han älskar att springa och han älskar att träna. Och vi har ju också så här, vi har ju ett utegym ute som han har växt upp med, att vi där, så att ibland kan han ju slänga in igen dörren här hemma och bara jag går ut och tränar.
3 år liksom.
Och så går han till gymmet liksom och bara är där. Sen sitter han ju typ och leker där, men han kan liksom uttrycka sig att han går och tränar. Och det tycker jag att det är härligt, för då är det ju någonting som har blivit naturligt i hans miljö. Att likadant som man kan gå ut och leka så kan man gå ut och träna. För att han vet ju inte att det skulle vara något så här roligt. Utan han gör ju bara som oftast Lasse, som pappa gör då. Som står där ute och tränar.
Ja.
Och det tänker jag, men jag känner ändå så här liten ibland så här, för jag vill också just att det ska vara lätt tillgängligt. Nu är jag på sätt och vis är glad att vi bor som vi gör, för det här med rörelse får man nästan automatiskt. Alltså det går inte att vara för bekväm och bo där vi bor.
Nej.
För vi kan inte köra upp med bilen på garageuppfarten. Vi kan inte, alltså så här, det är alltid det här med att bära saker till båten, gå från båten. Som jag märker när jag kommer till jobbet, då har jag oftast 2-3 tusen steg på vägen av att jag har liksom så här rört mig. Och det tycker jag att det är ganska skön, vet att även om man inte ens håller på med någonting så kommer man vara ganska aktiv. Man ser ju jag har en sån här stegräknarklocka. Man ser ju de här onsdagarna när jag jobbar hemifrån hur det dipper i statistiken. För att när jag är liksom hemma, då liksom går jag ju ingenting och jag sitter och jobbar. Men annars så är det ju ändå full aktivitet, för att vi måste ta oss ganska mycket. Jag tänker att det är lite som att bo på landet också. Det är som att man kanske, i och för sig, då kanske man kör bil ändå en hela vägen fram. Men det jag kan känna lite så oro över, det är så här, om man vill hålla på med mycket aktiviteter och få den förutsättningen att hålla på med en idrott, så på Åland var allting så lättillgängligt. Man kunde cykla till alla aktiviteter, alla fick vara med. Det fanns liksom, det var så enkelt på något sätt. Och det känner jag lite nu när man när Rasmus ska växa upp i Stockholm och på Lidingö, att det blir lite mer sena kvällar, för de har inte lika bra träningstider. Det kommer vara liksom att man får stå i kö och sånt kan gör mig lite så här orolig för framtiden, att hur mycket det kommer skilja från den här lättillgängliga bredden som vi hade när vi växte upp. Att det känns som att det blir ännu mer krav på föräldrar och att man verkligen aktivt visar möjligheterna än där det blev när alla grannar spelar fotboll eller på gymnastik och så hakar man på. Det är så här, så kul att kolla lite tillbaka på hur den atletiska kroppen som man har tänkt att det ska vara, hur den har förändrats genom tiderna. Jag hittade den så här, som forskarna kallar det, Big Bang of Body Types, vilket skedde ungefär runt 80-talet, tror jag det var. För om man kollar tillbaka så här, så på 1920-talet så pratade man bara om en atletisk kropp. Du har säkert sett den här, vad heter den här ritningen, eller den som står med armarna ut och vad heter den? Och det var ju liksom den här atletiska kroppen och idealkroppen för att vara duktig på idrott. Men den såg ju ganska likadan ut oavsett om du höll på med höjdhopp eller kula eller sprang långt eller vad du än höll på med, så såg du ganska likadan ut. Det var liksom en kropp som var optimal för idrott. Och sen så börjar de inse att men i vissa grenar så har du fördel av att vara längre eller tyngre eller mindre. Och från att man börjar liksom se det här, så börjar man liksom tvärtom nästan, att istället för att kolla på talang och hur duktig man var, så börjar man scouta idrottare för den specifika idrotten. Så att vi tänkte så här, basketspelarna, de ville ha långa spelare. För de visste att har vi långa spelare så kommer de ge oss mera, för att det är svårt att kasta högre än dem eller längre än dem. Så då börjar man liksom vända på det, att man sökte en viss typ av kropp för en viss typ av idrott, och därifrån försökte man göra dem så duktiga som möjligt. Så det var ju inte de som var bäst. Så det här kunde vara väldigt frustrerande för de som verkligen ville bli basketproffs eller någonting, när det mitt i allt kommer in folk som bara har längden och går före till stora klubbar. Så det här var typ, de kunde till och med se att det där 1983 så såg man på ett och samma år så dubblades spelarna i NBA som var över 2,13. Så på ett år från att de började göra det här, så att mitt alltså har de dubbelt så många spelare som är så långa än vad de haft tidigare år.
Och men det här var så här, fascinerande över att man inte kom på den här tanken tidigare.
Ja, men faktiskt.
Eller hur?
Och då var det ju som från det här 80-talet, då började man se hur den här atletiska kroppen började få mycket större spridning på hur den var i olika idrottare, idrotter. Så att de som hade fördel att vara större, de blev mycket större. Än att om man tänker att förut så alla lite mer likadana ut. De som har fördel att vara mindre, de blev också mycket mindre. Så gymnasterna blev mycket kortare. Under liksom 10 års tid så blev de så mycket mindre i snitt än vad gymnasterna var innan, alltså typ på 70-talet. Och det som är lite roligt och som var lite så här fun fact, det är att idag så är 10% av alla basketspelare i NBA är över 2,13. Och det är 10% av alla spelare är ganska mycket.
Galet.
Ja. Och då sa han här, forskaren, så här också, så här, att det är ganska svårt att hitta spelare som är så långa. Så om du känner någon i USA som är 2,13 eller längre, då är det 17% chans att han spelar i NBA.
Aj, det är
så 17% av alla killar som är över 2,13 spelar i NBA. Mm. Och det säger ju ganska mycket om gener.
Ja, det säger väldigt mycket om gener.
Ja.
Verkligen. Jag tycker simmare, tänker jag också.
Ja.
De är intressanta. De känns ju oftast väldigt... Jag tänker att de är ganska... för sig. Jag tänker långa och stora händer.
Exakt.
Och stora fötter.
Jag hittar faktiskt en jämförelse här också. För i simning, du är helt inne på rätt. Du vill gärna vara lång, men du vill ha lång överkropp och korta ben. För benen, de ger inte så mycket kraft så som du har med överkroppen liksom när du är så här, så att de ska egentligen bara vara lätta och inte väga så mycket.
Annars är det en tyngd som är vägen liksom, egentligen.
Jag säger att det är därför jag inte kan flytta på ryggen.
Jag som har större underkropp, jag som har större ben än vad jag har överkropp, det är inte bra för min simning alltså.
Nej, och då har man sett så här, det som var en jätterolig jämförelse, det är att de har kollat på Michael Phelps, som är liksom världens bästa simmare.
Ja, han fötter är väl gigantiska, eller?
Ja, fötter och händer jättestora. Han är 1,93 lång, men det är framförallt hans överkropp som är väldigt lång. Mm. Så de har jämfört honom med en av genom tidernas bästa maratonlöpare. Jag är osäker på hur man uttalar namnet, Hisham El Gurush, något sånt. Han har haft världsrekordet i maraton längre tid. Han är 1,80 cm lång. Eller 1,80 meter, ja. Så att han är ju 13 cm kortare än Michael Phelps. Löpare, de vill ha tvärtom. De vill ha långa ben och liten överkropp. Yeah. För den ska väga lite, den överkroppen. Så det som är roligt på de här två, Michael Phelps som är enorm, han ser ut som en bjässe, 1,93, och den här smala maratonlöparen på 1,80, de har samma längd på byxorna.
Nej.
Jo, de har samma mått på benen. För han här maratonlöparen har just det här långa ben och liten överkropp. Och Michael Phelps är tvärtom. Så de, även om det gör stor skillnad på deras kroppstyp, så är benlängden, de har samma längd på byxorna. Och det tycker jag säger ganska mycket om att kroppar kanske måste vara ganska speciella också för att bli riktigt bra.
Ja, verkligen. Gud, vad intressant.
Ja. Och jag hade en till sån, just så här, men för att vi pratar ju mycket om att så här, ja, men kenianerna, de är ju så himla duktiga på att springa och de har gener för det och de ser ut på ett visst sätt. Sen om man pratar med kenianerna, då menar de så här, nej, att det inte är kenianerna som är så bra på att springa. Det är de här befolkningen som kallas Kalenji. Det är alltså 12% av Kenias befolkning som kommer från det här området och är den folkstammen, eller vad säger man. Och det är faktiskt från de här 12% i landet, så är det därifrån nästan alla löpare som har tagit världsmedaljer, OS-medaljer och någonting, de är från den här stammen. Så att till och med i Kenya så är det inte kenianer, även om vi tycker säkert att alla de springer fint, så är det väldigt tydligt att nej, de duktiga löparna är härifrån.
Och ser man nu på så mycket gener som styr, man bara inser det mer och mer.
Men exakt, och där har de också så här att det sägs det som många har de här som har långa benen, smala benen, och framförallt det man har sett är också att de har väldigt smala lemmar, om man säger så här. Så deras underbens tjocklek är mycket tunnare än skandinaver till exempel eller europeer.
Yeah.
Och det blir ganska mycket vikt i underbenet, och underbenet, allting som är utanför bålen, det vill ju de ha så lite vikt på som möjligt, för det är det som ska att dra upp en fot eller en vad runt många gånger. Det är klart att om den har mindre volym och mindre massa, så kommer det vara lättare i längden.
Alltså jag bara känner mer så här typ att jäklar vad orättvist det är. Eller det är svårt att jämföra prestationer. Det går liksom inte att säga att den som vinner en tävling är bäst. Alltså hur bedömer man det egentligen, tänker jag nu. Alltså, är det den som har kämpat mest, jobbat mest utifrån sina förutsättningar, eller är det den som vinner som faktiskt har presterat bäst? Det är liksom,
alltså det är nog
det går inte att jämföra.
Ska du upp och ta världsrekorden här, då behöver du både och.
Ja, men så är det ju. Så att, absolut.
Och det ser man ju idag. Det är ju inte många skandinaver framförallt som är i toppen på maraton. Inte i sprint heller. För sprint är samma sak. Där har Jamaica. Ja. Och det roliga där också. Mm-hmm. Alla de här som nu är Shelly-Ann Fraser och Usain Bolt. De kommer från samma område i Jamaica.
Ja, det är också väldigt intressant.
De är också från samma liksom, folkgrupp, om man säger så. I det stora landet. Så det finns där också gener som är specifika för att bli väldigt duktiga på någon sak. Så vi kanske borde satsa mer på just, vad är det, kastgrenar, skidåkning, vad har vi mer som är stövelkast?
Ja, men det är, alltså, ja, precis, all vintersport liksom, som kräver extra styrka liksom. Skandinavien är bra. Jag tycker rodd och grejer då, borde väl Skandinavien är bra i. Jag har ingen koll på lite hur roddstatistiken ser ut där. Hur bra Sverige är mot andra länder riktigt. Jag har inte någon koll på det. Men
hockey.
Hockey såklart.
Lite kommer is in.
Ja, is och stora starka kroppar, så här vikinga style nästan.
Ja, men förstått det, liksom att vi är lite bättre på stark och hockey där. Du är lite, du är inte helt upprätt, för vi har varit lite mer så här dragigt, vi har burit, vi har mycket alltså den typ i Skandinavien. Medans afrikaner har mer under längre tid också sprungit upprätta och sprungit långt för att överleva, så har de på så sätt fått springa mycket längre sträckor och ytor än vad vi har. Vi har liksom jobbat lite mer på ett annat sätt genom historien.
Exakt.
Men det är väldigt intressant tycker jag med gener.
Ja, men det är det. Och man inser bara mer och mer att det går liksom inte att... Ja, det är jäkligt att jämföra sin egen prestation med andras prestationer. Det är, man måste nästan inse det liksom. Att det kommer vara olika. Och så att om jag tränar på ett visst sätt och så har jag en annan motionär som kör mitt upplägg exakt, så kommer vi aldrig hamna på samma prestationsnivå.
Nej.
Varken när det gäller att prestera tider eller att nå upp någon kroppslig kroppsform. Det kommer inte hända.
Nej.
Det kommer se olika ut och vi kommer prestera olika.
Och det jag tror också är så här viktigt att komma ihåg, och framförallt inte skylla på. Jag tror att det är väldigt få, om ens omöjligt, att träna sig så bra så att det bara är ens gener som sätter stopp. Jag tror inte att man kan nå sitt tak på att här är mina gener, utan du kommer alltid kunna träna dig bättre utan att skylla på sig, nej men jag har inte gener för det. För att,
såklart.
Ja, så att, däremot kan generna påverka hur snabbt du utvecklas eller hur snabbt du får resultat. Sånt tror jag att gener kan påverka ganska mycket.
Absolut.
Men träning i längden kommer alltid göra dig bättre, och du kommer inte bli begränsad av dina gener förrän du är på
annars...
elit.
Nej, och annars skulle vi kunna bara kunna ge upp då. Exakt. Hur kul är det där då?
Exakt.
Nej.
Och då hade ju egentligen människan överlag kunnat ge upp. För det är ju det vi ser med, om man tar människan som lag. Det är ju liksom där, den klassiska är ju den här när de sprang en mile under fyra minuter första gången. Och det hade varit den omöjliga. Och direkt någon gjorde det, så dröjde det typ en månad innan en till gjorde det. Och sen var de 10 stycken.
Men då sitter det uppe i huvudet. Ja. Då vet man, aha, det är möjligt.
Ja. Och då mitt alltså också, året liksom. Efter så är det hur många som, alltså, då är det många som har gjort det. Någonting som har varit omöjligt. Så att jag tror att väldigt mycket är mentalt, och att vi behöver se andra göra det. Och därför behöver vi också hitta egna förebilder som vi ser gör det. Och det kommer liksom ge oss också en hopp och tro på att vi också kan göra det.
Och man får ju lite så här livsglädje och livsenergi av att ha mål att se fram emot och utvecklas på sin nivå. Det, så är det ju. Absolut.
Så se över din miljö, för det är den du kan påverka.
Ja. Och jobba med mentala styrkan. Den kan göra väldigt mycket, tror jag.
Absolut. Kul, hoppas ni också tyckte att det här var intressant.
Ja, men jag hoppas det alltså. Och nu har vi pratat i, det blir nästan en timme idag också alltså. Vi har börjat, våra poddavsnitt börjar bli lite längre nu. Känns det som, varenda vecka. Men det är kul, då har vi ju lite att prata om. Men ska vi avbryta här Sara, eller?
Ja.
Vad tycker du? Ja, så hörs vi nästa vecka igen.
Det gör vi. Ha det så bra.
Ja, ha det bra.
Hej.
Hej då.